Du lyssnar på Den misstänkte, del 2 av Michael Robotham. 1. Jag har stirrat på samma fyrkant av ljus så länge att den fortfarande finns där när jag sluter ögonen och lyser innanför ögonlocken. Fönstret sitter högt upp på väggen ovanför dörren. Då och då hör jag steg ut i korridoren. Den gångjärnsförsedda inspektionsluckan öppnas och ögon plirar på mig. Efter flera sekunder stängs luckan igen och jag återgår till att stirra på fönstret. Jag vet inte vad klockan är. Jag tvingades lämna ifrån mig armbandsuret, livremmen och skosnörerna i utbyte mot en grå filt som känns mer som sandpapper än ylle. Det enda jag kan höra är den läckande toalettstolen i cellen intill. Det har varit tyst sedan det sista fyllot kom dit. Det måste ha varit efter stängningstid, tillräckligt sent för att någon skulle somna på nattbussen eller börja slåss med en taxichaufför och hamnade bak i en av polisens skåpbilar. Jag kan fortfarande höra honom sparka på celldörren och skrika: "Jag rörde honom inte för helvete." Min cell är 6 steg lång och 4 steg bred. Den har en toalettstol, ett tvättställ och en brits. Klotter har ritats, ristats, karvats och smetats på alla väggar, även om tappra försök har gjorts att måla över det. Jag vet inte var Ruiz har tagit vägen. Han har det antagligen skönt i sin säng och drömmer om att göra världen till ett säkrare ställe. Hans första förhör med mig varade i några minuter. När jag sa att jag ville ha en advokat rådde han mig: "Skaffa en jäkligt bra sån." De flesta advokater jag känner rycker inte ut så sent på kvällen. Istället ringde jag till Jock och väckte honom. Jag hörde en kvinnlig röst beklaga sig i bakgrunden. "Var är du någonstans?" "Polisstationen på Harrow Road." "Vad gör du där?" "Jag har blivit gripen." "Oj." Det är bara Jock som kan låta imponerad av en sån nyhet. "Jag vill att du gör mig en tjänst. Jag vill att du ringer till Julianne och talar om för henne att jag är okej. Säg att jag hjälper polisen med en utredning. Hon vet vilken jag menar." "Varför ska jag inte säga som det är?" "Jag ber dig, Jock, fråga inte. Jag behöver tid att tänka igenom det här." Sen dess har jag vankat av och an i cellen. Jag står upp, jag sitter ner. Jag sitter på toalettstolen. Mina nerver har gjort mig förstoppad, eller också är det medicinerna. Ruiz tror att jag har undanhållit saker eller att jag snålar med sanningen. Efterklokheten är en exakt vetenskap. Just nu håller mina misstag på att dela sig likt cancerceller i mitt huvud och kämpar om utrymmet med alla frågor. Man pratar om underlåtenhetssynder. Vad betyder det? Vem avgör om någonting är en synd? Jag vet att det är semantiska hårklyverier, men att döma av hur folk moraliserar och drar förhastade slutsatser kan vem som helst tro att sanningen är konkret och solid. Att den är någonting som kan plockas upp och skickas runt, vägas och mätas innan man enas om den. Sanningen är emellertid inte sådan. Om jag skulle berätta den här historien imorgon skulle den låta annorlunda. Jag skulle ha filtrerat detaljerna genom mina försvarsmekanismer och rationaliserat mina handlingar. Sanningen är en fråga om semantik, oavsett vad vi tycker om det. Jag hade inte känt igen Catherine på teckningen, och liket jag såg på bårhuset såg mer ut som en vandaliserad skyltdocka än som en död människa. Det hade gått 5 år. Jag berättade det för Ruiz så snart jag var säker. Ja, jag kunde ha gjort det tidigare, men han visste redan vad hon hette. Ingen tycker om att erkänna misstag, och alla avskyr att medge att det är stor skillnad mellan det vi borde göra och det vi faktiskt gör. Så antingen ändrar vi på våra handlingar eller vår övertygelse. Vi kommer med ursäkter eller omdefinierar vårt beteende i ett mer...